Tjena alla nörddiggare! Välkomna hit, David heter jag och med mig som vanligt har jag min kompis och vapendragare Patrik. Tjena Patrik, hur är läget?
Tjena David, det är bra. Du gick ner en oktav idag, eller två?
Ja, men jag var inspirerad av trasan och banane.
Vad har du grävt nu någonstans?
Ja, det var djupt. Det är långt bak i historien. Där fanns det ju en karaktär som alltid sa tjena alla monsterdiggare.
Ja, just det.
Han började på liksom. Ja. Mm. Det var där vi började. Men du Patrik, vi har ju ett sjukt intressant ämne idag som jag vill att vi ska prata om. Men innan vi släpper in vår gäst så har jag bara en hypotetisk fråga till dig.
Ja.
Säg att du har två kompisar som är jävligt smarta och snygga. Ja, det är inte jag då, utan två riktiga kompisar liksom.
Jag får inte välja de två jag har i studion nu då. Så.
Nej, två hypotetiska kompisar. Den ena har lyssnat på en grymt bra nördig podd. Jag vet inte, man kan säga att den heter Nördarnas podd eller något. Och så hur ska den göra för att berätta för den andra kompisen? Hur ska den sprida ordet om den här podden? Liksom? Vad kan man säga till exempel?
Alltså, eftersom han eller hon är så intelligent som hon eller han ändå är, så har de ju redan gjort det. Men om de ändå inte har kommit så långt i sin utveckling, så är det ju bara att säga till sin andra snygga, braiga kompis att hej kompis! Vi har världens bästa podd om massa olika nördiga ämnen. In och lyssna på den på Spotify eller Apple Podcast eller vart du än finns och lyssna på dina poddar, för det här är sjukt kul.
Och hur många stjärnor är den förtjänar?
Den förtjänar 8-9 stjärnor, något annat. Men ofta kan man bara sätta 5, så vi får nöja oss med 5 då.
Okej, då kör vi 5 stjärnor på den och prenumerera. Det är grymt. Då så. Yeah. Grymt. Då har vi gjort vår house cleaning här, känner jag.
Ja, precis. Nu har vi gjort skriptade.
Ja. Gött. Ska du introducera dagens gäst?
Ja, precis. Nu skulle jag nästan, det kan ju faktiskt jag göra också, lägga på en liten sån trumvirvel i post-production här. Men idag ska vi snacka med en gammal kollega, men också en god vän till mig, Michelle, som är... Jag börjar högt. Karatenörd. Så Michelle, du ska få presentera dig själv och borra ner oss i karateträsket idag. Tjena Michelle, välkommen!
Tjenare, tack så mycket.
Hej.
Vad kul.
Ja, hur är läget? Du hänger nere i Spanien idag.
Jajamän, sitter nere i Estepona och precis kom här om dagen med familjen, så att yes, det ska bli gött.
Men du, Michel, jag känner ju till lite av din karatebakgrund och sådär, men berätta först, vem är du och karate för dig liksom, vart är det, så ska vi se om vi kan borra oss ner i det här lite grann under dagens inspelning.
Spännande och kul att få prata om karaten. Jag är ju en 40 ung år kille som älskar business, försäljning. Jag har ju tränat karate också då, i stort sett hela mitt liv.
Wow.
Så att det jag gör på dagarna är att jag har skapat ett försäljningsprogram där jag har gift de här två polerna, kan man väl säga då, med försäljning, med karate, där väldigt mycket bottnar i prestation och kom över väldigt mycket mentala säljspärrar. Och det har då format mitt koncept Impact Sales, som numera då gör väldigt mycket nytta där ute på marknaden. Så att jag får leva i båda världar, som jag tycker är fantastiskt roligt att leka i.
Jag tycker det är rätt coolt faktiskt. Nu ska inte vi fastna i försäljningen, men det är ju den bakgrunden du och jag har tillsammans, Michel. Du känner dig hemma nu, David. Det här är verkligen din hemmaplan. Och nu ser vi inte, ser att du inte kan säga, jag bara tar ett steg tillbaka, David. Nej, det här går inte.
Jag tar inte så länge då.
Ja, för att koppla ihop det lite grann med karaten, så har du ju tagit fram svart bälte i försäljning. Du har ju dina utbildningar som är typ The Sales Dojo.
Jajamän.
Jag gillar hur du liksom har gift ihop, bortsett från familj och sådär, dina två stora intressen. Jag tycker det är riktigt coolt. Men din karatebakgrund då, Michel? Vad har du gjort?
Ja, nej men...
Hur började du?
Ja. Hur jag började, det är kul. Jag började när jag var 10 år. Jag skulle fylla 10 det året. Jag skulle fylla 10. Mm. Och jag har väl egentligen alltid... Ja, men jag växte ju självklart dels upp med liksom Ninja Turtles. Alla superhjältar som gick liksom 80-talet och superhjältar. Det var tiden.
Det är de bästa superhjältarna.
Jag tycker synd om dagens barn som inte har upplevt det här liksom. Nej, men jag blev väl väldigt tidigt fascinerad av det. Och sen har jag ju, min pappa tränade karate som liten. Och det är klart, vem är den första superhjälten i livet? Jo, det är ju ens pappa då. Och det fanns ett stort intresse. Så det fanns dels den sidan av spektrat. Men det finns en liten tråkigare del av det som jag mer har börjat prata om nu då. Och det är ju att jag blev kraftigt mobbad i skolan. Och jag var väldigt liten som till växten då. Mm. Alltså, jag var tanig och liksom så.
Just det.
Då var det ju liksom den tanken hela tiden. Om jag ska bara lära mig karate så kan de här mobbarna aldrig. Kan de inte fortsätta? För det gick från psykiskt till fysiskt våld, om man säger. I ganska grovt på sina håll. Så att, eller väldigt grovt skulle jag säga. Så det var liksom the melting pot som gjorde att jag till slut, och på den tiden ska jag också tilläggas, då fanns liksom inga barngrupper. Som det, alltså det har hänt otroligt mycket de senaste 15 åren med karatelandskapet.
Ja, just det.
Så att när du började spelade det ingen roll om du var 9 eller 30. Du fick samma behandling. Liksom.
Det låter som att det var en ganska hård start på för dig.
Ja,
det var Anders 505 pannor och ska bonka på, tack så mycket.
Ja, men jag brukar, det här är faktiskt en true story. Den första gången jag blev knockad var när jag var 13. En äldre herre som svepte mig i en sparring och så landade jag med huvudet först. Sen vaknade jag att alla stod i en ring runt mig. Så att det, ja. Så är det inte idag till alla föräldrar som sitter och lyssnar.
Gå era barn och börja med karate.
Ja, precis.
Och gå gärna den här säljkursen också.
Ja, precis. Exakt. Så var det. Yes.
Ja, intressant. Ja, där ser man. Jag har ju tre barn och min åttaåring går på brasiliansk jiu-jitsu som ju är liksom åt samma härad, om man säger så, i idrottssammanhang i alla fall. Liksom.
Just det.
Och han är ju rätt förtjust i det. Det finns ju någonting i det här väldigt fysiska. Liksom. Men med precision. Ja. Liksom.
Jag skulle säga att det är både det fysiska, men det kampsport är ju en väldigt ensam sport då om man nu ska liksom, är det utifrån. Och i Sverige har vi ju en tradition med lagsport, framförallt då. Men det som skiljer skulle jag vilja säga, det är att du får väldigt, väldigt tidigt börja lära känna din egna prestation. Och du får äga den fullt ut. Du kan inte liksom, det är ingen annan som kan göra dina armhävningar. Det är ingen annan som kan göra det jobbet och så får du en del av the glory så att säga. Utan det här är the samurai path, om man nu säger så. Och en ronin, jo, det var en ensam krigare som servade samhället då på alla sätt han kunde. Och det jag skulle säga att det jag har sett, det bara utifrån vad jag själv då, nu när jag tänker tillbaka, hur mycket det gjorde för den här osäkra, väldigt på sina håll trasiga killen då, hur mycket det byggde upp mig. Och jag vet att det är det barn upplever. Och det får jag ju se nu i ytterligare tredje part, nu när min egna son har börjat träna då.
Ja, vad är roligt.
Jag på att gå ut emellanåt, för jag blir så röd. Och, nej, men det är så häftigt. Liksom.
Ja. Gud vad roligt. Så det är tre generationer av karate nu, ja, liksom.
Faktiskt.
Om hon är ungefär 35 år då, så Patrik, så plockar vi in hans son då, och så kör vi.
Ja, men precis. Ja, exakt. Nej, men så, och jag ser ju just det här att hur när ett barn får liksom motstånd, de får klura på kanske tekniker eller rent av möta lite rädslor och lite sådana, och de överkommer det. Det blir så stort, det blir så monumentalt. Det är ju stort för oss vuxna, men av någon anledning så pratar vi inte om det när det gäller barnen. Liksom på det sättet då. Vi är jätteduktiga på att skicka vuxna på olika camps och stödgrupper och ditten och datten. Men så jag brukar säga när jag föreläser. Hur många här minns en lektion i skolan när ni pratar om självkänsla och självförtroende? Räck upp en hand. Och ingen räcker upp handen, så sa jag, ta en titt. Och då trillar ofta poletten ner.
Mm.
Och det ser jag ju hur barn inom kampsport då, oavsett om det är karate, brasiliansk jiu-jitsu eller vad det än är, så får de äga det fullt ut. Och när de vinner de här små mikrostegen hela tiden, så ökar ju också liksom den här självkänslan. Och det är en fantastisk grej att se. Så jag köper att dina barn tycker det är kul med brasiliansk jiu-jitsu. 100%.
Mm. Ja, det är också sån här, det är den typen av träning där föräldrarna väldigt mycket är med. Jag är också där.
Ja, vad kul. Ja, men det har brasiliansk jiu-jitsu lyckats med. Vi ska faktiskt börja med det med nu till hösten, för nu har vi fått en ny lokal äntligen. Ja, så att vi ska börja med något som vi kallar då familjeträning, där vi kan dela upp grupperna då. Så att det inte blir det här klassiska att föräldrarna sitter och slöar på en bänk på utsidan. Det finns ingen anledning att göra.
Det gör inte jag, kan jag säga. Jag är där, men...
Det är roligt. Jag har ju varit med nere 2 gånger tror jag, Michel. 2-3 gånger har jag varit på träning.
Ja, just det.
Ja, visst. Ja, men, och det, alltså, så då bara garvar du. Alltså, jag förstår att du garvar, men alltså, bara på de gångerna så blir jag nästan kär i sporten också. Alltså, ja. Det är så sjukt roligt. Sen jag har ju sparkat i huvudet någon gång. Och så där.
Det är ju inte så jätteoväntat. Nu, förklarar ju det en del, Patrik, liksom.
Ja. Ja, det är därför du är som du är. Det var när det var jag har inte Michel som sparkar mig ut, kan jag säga. Men
nej, det var
jag är 1,90 lång, så det är ju en bit upp liksom. Men jag gick nog, istället för att luta mig lite bortåt och täcka med handen, så gick jag väl ner och mötte den här sparken. Men det jag fascineras över inom karaten jag var med dig, Michel, det är ju den otroliga respekten och vördnaden som finns både gentemot varandra, sin tränare.
Ja.
Allt det där liksom, så existerar ju inte. Om vi tar då vad jag uppväxt med, hockey och innebandy, framförallt hockeyn kanske, och jag märker nu när jag börjar spela hockey, den stämningen som är i omklädningsrum och på isen, där man liksom mer eller mindre bara snackar skit om varandra istället för att lyfta varandra. Alltså, man kan ju tro utifrån att kampsport, ja, men det går ut på att puckla på varandra så mycket som möjligt, jämfört med det man upplever när man är där och den otroliga respekten som finns för varandra, för sporten och för ledare. Existerar inte.
Nej, men det
är ändå någon annanstans.
Nej, och det är faktiskt... ja, men det är kul att du tar upp det, för vi ska ju som sagt byta lokal nu, men vi delar ju med en hockeyklubb, så ska jag inte kasta dem framför bussen.
Nej, men det kan vi göra. Jag kan göra det.
Nej, men det heter ju Mölndal Karateklubb. Så, nej, men det är en otrolig skillnad. Och det är just det här att karate ska fostra, kampsport ska bygga karaktär, och det var väl egentligen grundtanken med idrott överhuvudtaget då. Och det finns säkert många klubbar som gör det, men jag håller med dig, och det är väldigt tydligt. Jag menar, vi startar inte träningen om inte skorna står rätt. Alltså uppstyrt. Det är knäpptyst. Vi tränar liksom 5-13-åringar, och du kan höra en nål falla på våra träningar. Minsta liksom tecken på att någon skrattar åt någon annan eller pratar fult, ovårdat språk, det blir direkt armhävningar. Det är liksom inte, vi tummar inte en millimeter på den här liksom respekt och disciplin. Och det är klart att det liksom kan inträffa, men då agerar vi liksom med en gång. En incident för bara några veckor sedan då fick det mig att tänka på, där det var ett sånt tillfälle. Det var liksom några som tyckte det var, som började skratta åt någon annan och så vidare. Och då direkt liksom så här, ta dem åt sidan. Jag tog in föräldrarna i dojon och liksom framför föräldrarna sa till de här barnen, och så tittade jag på föräldrarna och sa det här får ni gå hem och jobba med, därför att det här är inte acceptabelt, och händer det igen så blir man avstängd. Punkt. Det finns liksom inte utrymme för men ifall att nej. Det är nolltolerans, punkt. Så.
Ja, det är ju... Det, när man har den liksom, kulturen, när den är på plats, då ställer ju sig alla i det ledet. Liksom. Då brukar ju oftast... Ja. Man känner det.
Fast det är svårt. Jag många gånger så hamnar jag i den här dialogen med idrottsledare. Då. Och ibland är det nästan lite jobbigt att berätta detta, för det blir lite så här, ja, vi har det så bra, inte ni. Nej, men det är inte utan en match liksom. Man måste vara beredd att gå den och våga stand your ground. Därför att föräldrar är den största orsaken till att det fallerar. De ska vara där, de ska peta, de ska ha åsikter. Och när vi startade barngruppen, det var ju så här att när jag började så tränade jag ju för min nu avlidna tränare då, Sandor hette han, Sandor Nagy. Och han var ju liksom old school på alla sätt. Och som jag sa då, det var, spelade ingen roll om du var 10 eller 30. Men det var också det som fick det att funka på träningen. Det var inget flams, ingenting. Och just för att vi lär oss kamp, så är en stor del av kamp är återhållsamhet och disciplin. Det är det folk inte riktigt... Alltså vi ser en sak, men vi förstår inte de grundläggande fundamenten då. Det är lite som om jag skulle sätta mig på Excel som nu är grym. Jag blir ju skelögd, bara öppnar.
Ringer då.
Ja, precis. Och jag ser ju någonting, men du ser ju ett helt annat djup. Och det som är exakt så med karate och kampsport överlag också. Mm. Och just för att vi lär oss det vi lär oss, alltså, så måste vi liksom respektera hantverket. För görs det fel så blir det farligt, men görs det rätt så blir det väldigt, väldigt bra. Därför de här människorna får ganska mycket annat på köpet. Jag hävdar ju att kampsportare är det bästa som finns för samhället. För vi lär barnen civilkurage. Vi lär människor hur man får självförtroende och agera när de flesta backar eller tar upp sina telefoner och börjar filma. Alltså, och alla sådana här dumma grejer som händer ute i samhället. Och det är vad vi egentligen lär ut då. Genom den här elden då.
Ja, precis.
Bildligt
talat. Jag har en kompis som är lite kortare i växten. Och jag tror att det är judo han har gått i många herrans år. Och det var typ i höstas som han var på någon tunnelbanestation här i Stockholm. Sent en kväll, och så uppstod det något gruff där. Och det var ingen som gick in i det. Men han gick in och styrde upp det där. Liksom. Och det är klart att de som gruffade försökte ge sig på honom då. Men det gick ju inte då. Han var ju dessutom nykter just då. Så att han var ju ännu mer. Han var ju skor före de här två då. Så.
Nej, men det handlar ju inte om att man alltid ska liksom spela någon vigilante som springer runt i mantel. Utan det är ju att civilkurage då som vi lär barnen, det är ju både att vi antingen agerar om vi bedömer att vi kan, men också agera kan ju vara gå och säga till en vuxen då om vi ser mobbing i skolan. Agera kan vara att vara kompisen om vi ser någon bli mobbad i skolan. Eller som vuxen då att man lär sig att förstå liksom antingen återigen så går jag in och löser det själv efter bästa förmåga, eller så agerar jag på något sätt. Plocka upp mobilen, ring polis, gör vad som helst. Men var inte passiv. Det är det som är essensen då. Och jag menar, jag vet inte hur många gånger jag har varit med om grejer på... Jag kan ju tyvärr då på gott och ont inte vända mig om. Så att jag vet inte hur många gånger jag liksom, det har varit något på en spårvagn, på en buss, på gatan. Herregud liksom. Min fru brukar skoja. Vi bodde mitt i stan fram till nyligen. Verkligen mitt i stan. Och det var någon gång så här, vi hade fönstret öppet och så hade vi en park precis bakom oss, så hör jag ett sånt där vrål liksom från en kvinna, och jag får ju så här, ja, men jag får ju så här bilder i huvudet hur jag läser tidningen dagen efter och liksom något har hänt. Och så vet, halv ett eller något på natten, jag springer ner det är sommar då, så jag tar ju bara på mig ett par brallor och springer ut och börjar leta. Min fru bara, vad håller du på med liksom? Men det är väl ta det till ett steg till, men å andra sidan så hade vi haft ett väldigt fint samhälle tror jag, om alla hade tänkt så.
Ja, verkligen. Du, jag måste bara få fråga dig då, vad jag upptäckte med BJJ som jag går på då med min son där, det är att det är väldigt mycket fokus på liksom tyngdpunkt. Är det i karate också i begynnelsen av att träna karate?
Ja, alltså allting bygger ju kring din balans helt enkelt. Alltså tyngdpunkten kopplat till det då.
Ja, precis.
Och det har ju att göra med att, vad ska man säga, all teknik kommer ur det. Om jag har mycket teknik men inte det, så spelar det liksom inte så stor roll. Och i det ligger också timing och mitt fotarbete, och det är massa saker som det bryts ner i då. Och det är väl någonting som jag tror att man mer pratar om det i BJJ, i och med att det är en närkontaktskampsport då. Medan man i karaten, vi jobbar ju lite mer på distans, kan kanske grabba tag i en och så vidare. Va? Men det gäller att ha koll på de bitarna, för det avgör väldigt, väldigt mycket av din offensiv och din defensiv.
Ja, precis. Skulle jag säga. Precis. Ja, det är hemskt nyttigt. Som 47 år så har jag aldrig reflekterat över min tyngdpunkt för tidigare. Den sitter ju inte alls där jag tror att den gör.
Nej, men det är ofta väldigt så, om man nu ska nörda lite då i fighting, så är det ju lite det att om du till exempel då har för mycket vikt på hälarna bakåt, ja, men då får du liksom ganska dåliga tekniker i din offensiv. Du blir klumpig. Du behöver ha en viss, tyngdpunkten behöver fördelas liksom, lika på båda fötterna, och det behöver vara, du behöver vara medveten om alla de här grejerna. Men det här med nu vill jag bara kommentera, för min tränare, han höll ju på ända till han var 83, så att du har några år kvar, du är bara halvvägs.
Jag har tid på dig liksom.
Kanske kan jag ta mig förbi det vita bältet liksom någon gång.
Ja, kanske.
Michel, för ytterligare, det finns olika grenar inom karate som jag fattar, eller? Ja. Du håller på med något som heter
olika grenar.
Ja, Kyokushin, vet du?
Kyokushin. Kyokushin karate.
Vad är skillnaderna, och vad är liksom, varför finns det massa olika?
Ja, men kort och gott då, det finns massa olika stilar, och i grund och botten så utvecklades de ju av i olika regioner. All karate kommer ju från Okinawa, i grund och botten så kommer det därifrån. Det finns mycket myter runt det, och bara det skulle ta en timme att reda ut. Men i grund och botten då så kan man se en del stilar som utvecklas, som har allt liksom mer influens av kungfun då som egentligen är grunden också. Där du har Goju-ry och Shito-ry och lite olika stilar. Sen har du den stilen som utvecklades mer på mainland Japan då, som är Shotokan. Och lite mer rakare teknik. Om Goju-ry skulle ha väldigt runda tekniker då, karaktäriseras av väldigt mycket runda rörelser, så har Shotokan väldigt raka rörelser. Det är oftast det man ser i stora tävlingssammanhang och så vidare.
Aha.
Sen var det så att så där finns det en del olika filosofier, som man mer kallar det. Och sen i mitten av 50-talet så kom ju Kyokushin då, som utvecklades av grundaren Masoyama, som i sin tur faktiskt från början, han var korean från början och flyttade till Japan under kriget. Och long story short, hade fjärde, femte graden svart i olika stilar och förde samman det, kan man väl säga, tillsammans med boxning och lite annat till det som då blev Kyokushin. Och det tog många år. I början så kallade man det i Japan lite sådär, för man kallade Kyokushin-stilen för Ishigeki. Och Ishigeki, det är typ direkt översatt för gatuslagsmål typ. Man tyckte att det var liksom, det hörde inte hemma i karateträdet. Det var inte lika graciöst och vackert, utan det här är ju en fullkontakt karatestil då. Med allt vad det betyder. Men som sen spred sig till att bli faktiskt en av de mest populära stilarna, eller den mest populära stilen i hela världen, karatestilen. Man säger att det finns över 12 miljoner utövare idag. Det har spritt sig från Japan till USA. Var det första anhalten. Där 1952 så öppnade en dojo i Hawaii. Och sen, som då inte var en stat heller, ska tilläggas. Och 1953 så öppnades den första på US mainland av en herre då som hette Don Buck. Och de tillsammans då, för Sosai Oyama, han var ett marketing genius, brukar jag säga. Han visste precis hur han skulle sprida det här då, med uppvisningar och ditt och datt runt om i hela världen. Och då byggde han upp det här trädet med brand chiefs, lite som en affärsorganisation liksom, platschefer och så vidare. Och jag i min tur då är ju direktelev till Fred Buck, som är Don Bucks son. Och så det är lite häftigt. Det var där jag var i USA nu i förra året och graderade mig till fjärde dagen. Fjärde svarta.
Snyggt.
Hos Fred Buck i den dojon där Sosai etablerade Kyokushin i USA.
Wow.
Så att, ganska coolt faktiskt. Ja.
Hur många, för att bryta står det lite, Michel, det ska man egentligen inte göra, dålig intervjuteknik. Hur många grader de här svarta bältena finns det? Hur många dagar?
Det finns 10, men man säger att den tionde är helig. Den hade ju Sosai, om man säger då. Mm. Och nionde är väl det du till slut kan uppnå. Men efter fjärde så är det väl mer god service och mycket på vad du har gjort och bidragit med. Och självklart lite teknik och så. Då. Det är väldigt, graderingarna är ju fortsatt väldigt fysiska. Väldigt så. Så att där har vi ju de här ökända 40, 50, 60 manna fight. Mm.
Jag som följer dig på diverse sociala medier ser ibland dina inlägg om det här när du har varit iväg och tränat. Jag såg också när du var i USA där och fightade så tog den här graderingen. Det är ju inte bara att man ställer sig mot en eller två små killar, utan det är ju liksom bara den här raden med stora jäkla bjästen. Och jag vet ju också, Michel, du är den längsta av grannskapskretten. Liksom. Men du, å andra sidan, du är en jävla pansarvagn. Så att,
Det är ju lite häftigt då, för då är det ju liksom det man tänker och tror är ju att det här är den, nu ska han gå, jag fick gå 60 fighter nu utan vatten och vila på raken. Det är liksom det som väntar då. Och det är ju helt brutalt, jag hör ju det här låter, men det man behöver förstå är att det är mycket mer en psykisk utmaning än vad det är en fysisk utmaning, även om din psyk behöver vara på topp. För när du tappat så mycket vätska, när du får ont bara av att andas liksom, så börjar huvudet ordentligt spöka med dig. Och det är precis det som är essensen av det vi tränar. Att när det är som absolut jobbigast så ska vi lära oss att fortsätta gå framåt. Då. Fortsätta att pusha oss själva, för det är i huvudet, det är alltid mycket värre än vad det egentligen är. Då.
Ja,
så det är det vi tränar i grund och botten.
Intressant.
Lätt att säga, men helt annan sak.
Du vet att du har 42 gubbar kvar liksom.
Ja, det är fruktansvärt.
Ja, vad intressant. Gud, tänk vad det finns att lära sig. Alltså. Det är jättehäftigt.
Ja, det är supercoolt. Vi har ju redan kommit upp i de här, vi sa ju runt 25 minuter. Men det känns som att här kan man ju hålla på hur länge som helst.
Ja, och det skriver vi ofta, att våra gäster är alltid välkomna. Och så kan man gå ytterligare ett steg in liksom, i det här. Men nu, Michel, får jag bara fråga dig en helt annan sak då? För jag vet att många som tränar på en väldigt hög nivå av en sport kan liksom se folk på stan som de bara, den där tränar karate. Kan du se folk?
Ja, definitivt.
Du ser det på
det. Ja, men man ser på dem som har många år i gamet. Man ser det på hur de går. Det finns en självförtroende inbyggt. Det finns, vissa får väl lite karaktärsdrag beroende på vilken kampsport de tränar. Då. Det är svårt att hitta en boxare om man säger så mycket.
När du ser mig på stan så tänker du, den där killen, han är
inte direkt lyftare. Nej, men det var lite roligt att du sa det, för senast igår vi var på ett stort köpcenter här i Spanien och så gick vi till en mataffär och så går jag förbi en kille och jag vände mig om till min fru och liksom så här, kampsportare. Och han nickade tillbaka liksom. Det var lite så här roligt då.
Ja.
Men nej, men det finns väl ett karaktärsdrag, och det återigen när du är väldigt trygg i dig själv.
Mm.
Jag brukar säga det om man pratar självförsvar då. 80% av ditt självförsvar kommer utifrån hur jag går och hur jag för mig. Människor är, precis som rovdjur, så letar vi upp det svaga.
Mm.
Och jag menar, jag har bott centralt i Göteborg i 20 år. Jag har varit på alla adresser du inte ska vara på vid ett visst klockslag. Men det har aldrig hänt någonting. Och jag, som Patrik sa, jag är ingen stor kille. Men jag tror att många liksom känner att det här tar hela kvällen om vi börjar liksom. Och
jag vet inte, gör det inte det? Det går ganska
fort. Jag säger, det kan gå bra. Det, liksom, det tar aldrig slut, va? Och det, jag tror att det har mycket med det. Och det ser jag ju på kvinnor också själv. Alltså kvinnor och män.
Mm.
Så ser jag ju att de som liksom walk with confidence. Till och med kanske inte kan ta för sig på det sättet. Men bara utsöndra det här att jag kommer verkligen aldrig, jag är ingen lätt match.
Nej.
Välj någon annan liksom.
Ja, just det.
Där har du 80% av allt självförsvar, och det är ju någonting man återigen, man ser det på stan. Jag vet inte hur många gånger jag och min fru har skojat om detta då, för hon är ju min bästa kritiker och allting också. och vi har ganska högt i tak, och hon kan ju ibland liksom så här: fan, du går omkring som en jävla pitbull där. När vi är på nya ställen och jag ska liksom skydda flocken. Och jag bara skrattar mig, så jag ser ju patetisk ut. Men liksom, ja, nej, så att, ja, det märks.
Ja, kul, det väl... intressant.
Nej, gud, det här blir vårt absolut längsta avsnitt hittills, och ändå känner man att man bara har skrapat lite på ytan av både vad som är du, Michel, och vad som är karate såklart.
Michel, jag hoppas att du vill komma tillbaka någon gång, och så kan vi gå ännu djupare in i det här, för det här är spännande. Det här tycker jag är jättekul. Och speciellt den här vinkeln med barn tycker jag var
jättekul att vi landade där. Så, det vet ju kanske inte våra lyssnare om, men vi förbereder ju inte de här avsnitten skitmycket, utan vi vill ju att våra gäster och våra nördar verkligen ska få prata om det de brinner för och känner. Det är det bästa sättet. Det är liksom bara, Michel, snacka karate, go. Du landar det, vad fan.
Och jag vill verkligen bara avrunda med det. Att jag hörde ett sånt fint quote, och jag tror att alla vi med barn bör ta till oss det. Och det var det att det finaste vi kan ge våra barn, det är ett starkt självförtroende och en stark självkänsla.
Mm.
Får de det, så löser sig allt annat.
Ja.
Så att,
ja, det är bra.
Det vill jag lämna alla med.
Ja, jag tycker det stämmer. Och så säger jag, oss.
Oss.
Ja, men tack, Michel. Det här var grymt kul. Kul att få prata med dig i den här komplexen.
Ja, verkligen. Stort tack, Michel.
Tack själva, grabbar.
Jädrars, vad coolt det här är, Patrik. Alltså, vilken... Tänk vad mycket det finns om bara de här olika karatemodellerna och hur de lanserades ut i världen, och att det krävs liksom marknadsföringstänk för att lansera olika stilar av karate ut. Så det är jättefascinerande alltså.
Ja, det är supercoolt. Det blir så, jag känner mig som en trasig skiva liksom, att ja, men den här killen måste vi ha med igen, den här tjejen behöver vi ta en till intervju med, bla bla bla. Men det här är liksom, det här blir ju än så länge vårt längsta avsnitt, och jag tror ju att vi skulle kunna hålla på i 2 timmar till utan problem och bara låta Michel prata.
Ja, bara låt honom köra liksom. Det är så jävla coolt. Men nu, innan vi släpper iväg våra lyssnare, så måste jag säga 2 saker.
Mm.
Dels så heter han Hemliga Arne, som jag citerade precis där i början med tjena alla monsterdiggare. Så att vi inte blir nerbombade utav folk som vill korrigera oss där.
Ja.
Men kontakta oss när vi har fel naturligtvis. Men jag ville bara förhindra den mailpåsen liksom.
Ja.
Och sen skulle jag bara undra med dig, Patrik, vad har du gjort för något nördigt nu den senaste tiden?
Jag har inte nördat ner mig riktigt i en pryl eller något sånt där. Men jag har hittat en YouTube-kanal. Det är ju som vanligt alltid YouTube. Men hittat en kanal av en kille som håller på och gräver ett underjordiskt garage där han ska ha sin DeLorean.
Oh.
Så han har alltså från en skrubb typ i huset, så har han en liten bara stege ner, och så har han nu grävt ut en tunnel till under uppfarten framför huset.
Ja.
Han har precis nu i det här vart vi är just nu då blivit färdig med det första rummet.
Ja.
Mm. Så håller han på att ska gräva sig vidare där garagedelen ska vara. Man får liksom följa honom ingående hur han gör det här. Han svetsar upp liksom väggar av stål under jord och armerar med cement. Och så. Colin Firth heter han.
Oj, inte Firth. Colin Firth är någon annan.
Ja, men jag lägger en länk sen i, vet du, det, på nördarnaspodd.se till den här killen under det här avsnittet.
Ja.
Jäkla roligt. Så ska han liksom ha då en bilhiss i det här garaget som bara...
Ja.
Hissar upp den här DeLorean sen.
Snyggt.
Det verkar så jäkla coolt. Så att, men han är inte färdig än, så att det här får man ju följa. Han släpper avsnitt lite då och då. Så man får följa.
Roligt. Gud, vad roligt.
Ja. David, då, vad har du nördat ner dig i sista?
Jag har nördat ner mig i en pryl. Och det här är roligt. Det började som en Facebook-reklam för nästan ett år sedan.
Ja.
Så la de ut att det är ett gäng college-nördar i USA som sätter ihop minimuseum.
Okay.
Och det är liksom en liten plexiglasskiva som de gjuter in föremål i. Och de går liksom från tidernas begynnelse och genom olika delar utav världshistorien liksom. Ja, alltså universums historia. Så att, och nu precis i dagarna så fick jag mitt minimuseum, och nu ser man inte eftersom det är en ljudpodd, men bakom mig här så ser Patrik att det står en liten grej. En vit grej som jag nu har fått. Och den är så cool. Och mina barn tycker det är så spännande. Och den har 34 specimens liksom. Och det är allt från en metall som skapades alltså typ 0,00001 sekunder efter Big Bang. Så liksom. Och sen så går den genom dinosaurieålder. Och den går genom liksom det första livet på jorden. Och så går den genom mänskligheten. Och sen så plötsligt så är det en... Där bakom mig så har jag en liten, liten, liten träbit ifrån Woodstock-scenen.
Cool.
Och så det är liksom olika föremål så här. Jättekul. Det här är Minimuseum version 5 som jag har beställt då för länge, länge, länge sedan. Och den skulle komma innan jul, och så fick jag den här om dagen. Nu är vi i slutet av mars. Så ja, det tog lite tid för dem. Men det är otroligt roligt och väldigt, det är väldigt spännande liksom. Tingest, det är liksom saker som inte kanske är museala så där, men de beskriver ändå mänskligheten. Det finns en liten, liten bit metall ifrån en faktisk från en faktisk atombomb med där, och det säger ju någonting om mänskligheten liksom. Och så,
precis.
Ja, så den är väldigt spännande. Och med den här så får man också en bok då som berättar om alla specimens och var de kommer ifrån, och det finns liksom sån här certificat av authenticity och sådär. Ja, en liten bit av ett av flygplanen som Elissa Earhart flög med över Atlanten är med också. Och en liten bit, massa olika sådana.
Ja, superhäftigt. Ja, vi har en del länkar att lägga till det här poddavsnittet på
nördarnas. Jajamensan!
Ja, men toppen David, ska vi släppa iväg våra kära lyssnare?
Du, jag måste springa iväg och rädda ett nytt Excel-ark här, så vi hörs nästa gång. Ha det gött!
Ja, ha det gött!
Hej!